Välkomna tillbaka till Ålandstidningens ledarpodd. Det här är nummer 78 i ordningen, men den första för den nya terminen som vi inleder här hösten 2021 efter en omvälvande sommar får man väl säga nyhetsmässigt. Daniel Dahlén, chefredaktör på Ålandstidningen. Du sitter i Mariehamn, jag sitter fortfarande i Spanien, precis som i våras. Men vi har ju båda följt nyhetsutvecklingen både under den senaste veckan men också under hela sommaren sedan vi hördes senast. Och ja, det har ju hänt en del.
Ja, verkligen. Det har inte varit tråkiga dagar på jobb så att säga. Vi brukar alltid ha någon nyhetstorka lite på, mitt på sommaren så där när Åland går ut i sommarmode. Men det har nog faktiskt hänt saker och ting hela tiden och det har ju väl såklart att göra med pandemin det mesta på ett eller annat sätt. Som vi nu förhoppningsvis ska börja se ljuset i tunneln på då allt. När alla börjar få sina vaccindoser.
Så är det. Det har ju rullat på nästan så där så att man kan känna att det kommer tillbaka en del nyheter. Vi kommer in på det om en liten stund här. Det känns kanske som att vi represserar någonting från förra hösten till viss del. Men det har ju hänt en del annat och framförallt så har det ju varit lite positiva nyheter också som vi också kommer in på om en stund. Det har ju inte varit fullt så nattsvart som man förutspådde under våren.
Nej, definitivt. Vi har väl haft en sommarsäsong som den landbaserade turismnäringen har väl sällan sett så bra sommar på det sättet. Trots att det står att vi tappar väldigt många svenska turister så hade vi väldigt många finländska turister. Inte på samma nivåer som vi brukar ha rikssvenskar här, men ändå så var det så pass många som de satt sin prägel både på Mariehamn och övriga Åland under sommarmånaderna och gör så att mycket av den landbaserade turismen kommer att klara det här året. Galant till och med.
Men vår vana trogen så tycker vi om konflikter bäst och det är väl den ändan vi öppnar den här första podden för höstsäsongen. Landskapsregeringen ligger i konflikt med den finska regeringen på nytt och igen. Jag vet inte vilken gång i ordning, 78 kanske det är också, precis som numret på podden. Handlar det om att den finska regeringen då inte har efterhört Ålands inställning i en fråga innan man tar ett beslut, vilket man enligt självstyrelselagen ska göra i frågor som har beröring och betydelse för Åland. Den här gången är det ändrade gränsregler där man har lättat på reglerna i norr men inte ser Åland som en gränsregion på samma sätt som man ser till exempel då Tornedalen. Vad säger man om det här? Jag tycker att det känns ju som att vi har pratat om det här i några repriser i podden.
Ja, det känns ju så. Jag menar, det är mycket känslor involverat från flera olika håll i den här frågan. Att det blir lätt mera känslor som diskuteras än sakfrågan. Men i princip tyckte jag att det fick en annan dimension, en till dimension den här gången. För vi ska ju komma ihåg att Norden minister eller samarbetsminister och jämställdhetsminister Thomas Blomqvist var här tidigare i veckan och berättade klart och tydligt att den finska statsapparaten har brustit i sin kommunikation med Åland. Det fanns vissa förklaringar till det, för fullt godtagbara förklaringar kan jag tycka, som till exempel att man har varit under väldigt hård press i början av pandemin. Men han lovade bot och bättring. Han satt sig på flyget hem och på morgonen dagen efter så gjorde man samma resa igen från den finska regeringens sida. Och social- och hälsoministeriet satte minister Thomas Blomqvist på scenen och så drog de ner byxorna på han framför öppen ridå. Och det var beklämmande att se hur social- och hälsoministeriet kör helt sitt eget race och fattar beslut som går över den politiska synen
det,
på det hela.
Mest tragikomiskt med ska ge just det här, om liksom ur den synvinkeln, är att det är nästan på dagen ett år sedan som Ålandsminister och justitieminister Anna Maja Henriksson var här just efter att samma ministerium gjort ett utspel där man hade struntat i Åland och i en fråga som berörde Åland till väldigt stor del. Och drog ner byxorna även på henne. Hon var ju arg som ett bi när hon landade här på sina kollegor. Det verkar ju inte som att den finska regeringen är speciellt samspelt. Och framförallt verkar de inte informera varandra om någonting.
Nej, det är väl precis det som vi har sagt från början och varit väldigt tydligt också. När man tittar på det, de kom överens om att de ska sitta i regeringen, de ska genomföra det här och det här. Något annat har de inte egentligen gemensamt. Och plötsligt står man inför en pandemi där man behöver göra en massa olika saker gemensamt och det klarar man inte av helt enkelt. Och det jag tycker det är liksom det som är alarmerande här gång efter annan också, det är att det liksom inte är förankrat överhuvudtaget i regeringspartierna på något sätt, och inte ens på ministernivå. Det är ju beklämmande att se, och visar ju nog att den här regeringen under socialdemokraten Sanna Marin, den är ju inte ens regeringsduglig, skulle jag säga. För det vi ska komma ihåg, att det inte gäller det här bara Åland, utan vi har ju flera olika områden där det gång efter annan har skett att ministerier och särskilt olika ministrar har sprungit egna ärenden och bara kört över övriga regeringar, och så låtsas man som ingenting och allt är bra.
Men kan du begripa hur man kan ha en regering där man inte pratar med varandra? Det är ju 5 partier i regeringen. Man borde ju vara otroligt noga med att förankra över alla partigränser om man vill hålla ihop den här koalitionen. Varje beslut, varje större beslut, det är ju dessutom när det gäller pandemi och pandemilagarna, så är det ju ofta frågor som berör en lång rad ministerier och ministeriers områden, alltså juridiska områden. Och jag menar, som förra året när då justitieministern var här, så handlade det ju också om lagrum, ja, och så vidare, och justitieministern är inte informerad. Här handlar det om definitivt om samnordiska frågor. Och den nordiska samarbetsministern är inte informerad. Uppenbarligen inte hans parti heller. Jag kan liksom inte begripa hur man ser på att organisationen, statsrådet så att säga, ska fungera på det där sättet. Om varje ministerium kan fatta beslut som någon form av självständig enhet eller helt isolerad ö i sammanhanget. Jag tycker att det är liksom oprofessionellt,
ja,
är intrycket man får utav det.
Ja, men det är väl det som det samlade intrycket jag tycker börjar komma fram liksom kring den finländska regeringens hantering av inte bara Åland utan flera ärenden, att det är lite bananrepublikkänsla över det. Alltså man springer helt sina egna ärenden och ingen samordning, man pratar inte ihop, och Sanna Marin verkar ju inte ha kontroll på regeringen. Hon har uttryckt i media, finsk media, gång efter annan hur arg hon har varit och måste sätta ner näven, och så går det några veckor eller någon månad igen och så faller alltihop som ett korthus igen. Och vi vet ju de facto att de finländska ministerierna är ju väldigt starka, extremt starka egentligen, och har stor roll att spela, men i slutändan, att jag menar, ponera att du skulle vara minister och du blir liksom, går ut i massmedia och säger det ena, och sen blir du överkört av ett ministerium dagen efter. Du skulle ju vara fly förbannad rent ut sagt. Att det finns ju en politisk beställning, och den politiska beställningen går för enskilda tjänstemän eller enskilda ministeriums intressen. Men det tycks inte vara så för tillfället heller.
I den andra änden av det här så är ju landskapsregeringen och framförallt då lantrådet Veronica Törnros från Centern flyförbannad, vilket ju är förståeligt. Tyvärr är det inte första gången hon är flyförbannad av just samma ärende. Det är inte första gången som landskapsregeringen uttrycker sig i starka ordalag i precis de här ämnena. Men den här gången säger hon att om inte Sanna Marin ger en hållbar förklaring i närtid, så överväger landskapsregeringen att lämna in en klagan till justitiekanslern. Det känns ju kanske ändå inte som man tar i från tårna när man överväger en anmälan. Känns det inte som landskapsregeringen borde ytterligare skärpa tonen? För det känns ju ändå som att den här reaktionen har man haft i alla fall 5-6 gånger under den här pandemitiden redan.
Ja, frågan är hur har man agerat kring det de facto då? Alltså det vi ser är ju att man har skickat brev, det vet vi. Men vad är liksom, hur går samtalen egentligen? Och jag menar, i det här fallet så tycker jag väl att kanske en JK-anmälan är också lite fel, för att det är egentligen, jag menar, relationen, självstyrelsen och den finländska statsmakten är på en annan dignitet än att frågan ska avgöras på en JK-nivå om landskapsregeringen känner sig förfördelade. För det handlar ju faktiskt om självstyrelse. Vi är ingen vanlig region eller kommun heller som ska göra en JK-anmälan, utan här är det ju självstyrelsen som ligger i botten, en grundlags. Ja, det är väl det i och för sig som det råder delade meningar om, men det är i alla fall en grundlagsföreteelse på ett eller annat sätt. Grundlagsmässig karaktär har i alla fall självstyrelsen.
Mm.
Och då behöver man väl diskutera det på ett annat sätt än att göra en JK-anmälan. Jag tycker att det enda riktiga är ju faktiskt att man nu tar, vi har ju trots allt vänner då i den finländska regeringen genom Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson som faktiskt försöker föra Ålands talan, att genom dem nu få till ett möte och sätta sig ner som likbördiga parter och diskutera det här då med Sanna Marin som statsminister. Att vad tänker om vi tar för åtgärder för att få det här ordnat och så att vi kan komma vidare? För det här fungerar ju inte. Alltså, relationen är ju på en nivå som den aldrig har varit. Så här lågt förtroende kan ju inte ha funnits mellan Helsingfors och Mariehamn på många, många, många år som det är nu heller, eftersom man inte litar mer. Och i landskapsborgen pratar man ju att man får mera respons från svenska regeringen vid utlåtande av diverse insatser som svenska regeringen gör inom Sveriges rikets gränser än vad finska regeringen gör som omfattar Åland. Och då är vi ju ute på konstiga villovägar. Så att det finns ju väldigt mycket sak konkret att plocka upp här. Så jag tycker ju att de borde sätta sig på ett flygplan och åka till Helsingfors och stå där tills de blir insläppta helt enkelt. För det är nog på den nivån det börjar bli nu. Jag tror att
en pudaslåda på senatstorget.
Ja, men absolut. Kan gå via Fatsers och ta en karamell under tiden medan de väntar.
Nej, men ett problem med självstyrelselagen, ett problem med hela konstruktionen Ålands självstyrelse är ju att det inte finns någon skiljedomstol, om man säger det. Det finns ingen skiljeinstans när det blir konflikt mellan Finland och självstyrelsen.
Mm.
Och det där är ju någonting som det känns som att det borde stå högt upp på agendan i förhandlingen om den nya självstyrelselagen. Mm. Och den finns ju med där. Sen har väl inte Finland något intresse i att införa en sån. För så länge det inte finns så kommer alltid Finland att vara över högheten i det hela, så att säga. Men i tidningen idag var det väl, så säger Islands talman att man skulle kunna föra det till Nordiska rådet. Mm. Jag är inte helt övertygad om att Nordiska rådet kanske har den styrkan som man kunde hoppas att det skulle ha. Möjligen skulle man ju kunna fundera på om att testa gentemot FN. Om FN anser sig ha någon liksom skyldighet för ett beslut som företrädaren NF fattade innan FN bildades då. Men på något sätt så känns det ju ändå som att, jag håller med JK, det känns lite banalt nästan.
Ja.
Det är ju sånt där det liksom, där vi vanliga medborgare kan komma och klaga på myndigheter och beslut. Och jag tycker ju att Åland ska liksom ha en högre status än så.
Mm.
Men med tanke på hur många gånger nu det senaste halvannat året som Åland har negligerats av Helsingfors, så känns det ju som att det kan faktiskt vara dags att börja ta upp det på en helt annan nivå.
Ja, och frågan är ju där, från åländsk sida har man ju alltid varit orolig då, att vilken nivå lyfter vi det på, och får man då att FN till exempel nekar den här frågan, vilket är mycket troligt att de skulle göra, så då hamnar vi i en situation där Finlands tolkning av självstyrelselagen är den allena rådande, att vi har egentligen inga internationella garantier. Och det är väl det som har visat sig genom flera utredningar nu som har presenterats från flera olika håll, att åländska exemplet har inte några internationella garantier överhuvudtaget. Och vi står ganska flata om det väl är så att det skulle vara en större konflikt mellan Helsingfors och Mariehamn. Men tidigare har du ju också sagt att Sverige skulle ta en roll där, att man har ett ansvar och man skulle ta en roll. Och så har man ju tidigare resonerat tillbaka i tiden. Men samtidigt ska man ju, alltså från svenskt håll, men samtidigt ska man ju vara väldigt på det klara att Sverige kommer aldrig att kritisera Finland internationellt för hanteringen av Åland eller någonting liknande, eftersom både Sverige och Finland är så tajta på många sätt, både i näringslivet men också offentlig verksamhet, men inte minst försvarsmässigt, och det finns större farhågor att att slå en kil i samarbete mellan till exempel försvarssamarbete mellan Finland och Sverige, eller att det skulle bli lite rostiga relationer, så skulle äventyra både Sverige och Finlands suveränitet kontra Rysslands förmodade attacker, precis som vi hade liksom med Patrik Oksanen som uttalade sig i tidningen tidigare. Ja. Här, så.
Paradoxalt nog skulle man ju kunna tänka sig att det kanske ligger närmare till hans att Ryssland går in och tar en stark ställning för Åland bara för att slå kilar i
det. Ja, definitivt. Då skulle Åland vilja ha ett avgörande på den här frågan och vilja ha lite press och är beredd att både sälja både själ och hjärta. Så då är ju, går det nog bra att springa till ryssen, för Ryssland har ju allt att vinna på att liksom understöda dylika fenomen i respektive europeiskt land då egentligen. Så att det skulle ligga helt i deras intresse att spela på någonting liknande. Så att det får man väl... Där måste ju Åland också ta ett större ansvar, inte bara för Åland utan för såväl Norden som Europa och vår säkerhet på det sättet. Men så att det är inte en lätt fråga heller. Även om vi kan inte låta oss heller köras med hur mycket som helst. För vad har vi då självstyrelsen till? Då är det väl lika bra att vi inte har någon självstyrelse om vi inte ändå kan bestämma någonting. Att det är bara en illusion.
Det som är intressant med den här pandemin, liksom bortsett från samhällsberedskap för en pandemi och så vidare, det är ju just den här frågan när självstyrelsen sätts, liksom självstyrelsens själva existens ställs på sin spets i ett krisläge så som det har varit nu. Och det har ju blivit uppenbart för oss alla att den har inte varit speciellt mycket värd.
Nej.
Och framförallt så har den ju inte funnits med i medvetandet till synes alls hos de som fattar de viktigaste besluten i Helsingfors under en väldigt lång tid. Trots att man har fått gång på gång fått garantier om att Åland ska höras, trots att man gång på gång har klagat och sagt att så här kan det inte gå till, och trots att man gång på gång har hänvisat till paragrafer i självstyrelselagen där det tydligt står att det inte får gå till på det här viset, så har det ju uppenbarligen ingen värde eftersom det gång på gång igen då går till på precis samma sätt.
Nej, men det där är väl kanske... Om man nu filosoferar kring det, så är det kanske så att de nordiska välfärdsstaterna och dess invånare kanske med närmelsevis naiv tilltro till institutioner och till staten och politikernas kunnande och tänkande. Det är trots allt bara människor och det är begränsade resurser, så det finns inte kunskap om allt. Inte ens i Stockholm och Helsingfors och inte ens i Bryssel skulle jag säga. Att det blir allt mer komplext överlag det här. Så jag menar, man kan inte bara tro att allt löser sig och att alla sitter på kunnande och den delen. Så därför har jag varit... Jag har väl tyckt ända från början att vi ska vara väldigt noga med i hela den här debatten och hela den här diskussionen kring de utmaningar vi har haft under pandemin, att faktiskt lyfta vår spegel också och se oss själva i spegeln och fråga, vad har vi gjort för att Åland ska bli hörd, att Åland har sin rättmätiga plats. Vi kan liksom inte lägga det ansvaret enbart Helsingfors och Finlands regering, utan det har lika mycket med Åland och ålänningen och landskapsregeringen som helhet också att föra vår talan och se till att vi finns med på agendan, för vi är små, det är bara så, och då måste vi göra vår röst hörd, annars finns vi inte.
Vi lär få återkomma till det här, för någonting säger mig att det inte är sista gången det fattas ett beslut i Helsingfors där man glömmer bort att höra Ålands sak
i förväg. Nej, det skulle vara spännande om det skulle ändra, men jag tror inte, utan vi får återkomma. Och troligtvis är det någon i landskapsborgen som rasar en gång till.
Huruvida man rasar i landskapsborgen över den ekonomiska situationen låter vi vara osagt, men säkert lägger man en del pannor i djupa veck om hur man ska komma till rätta med det kommande underskottet. Den tidigare finansministern Torbjörn Eliasson, Centern, sa ju att han trodde att det skulle dröja framåt 2030 innan landskapets budget kunde vara i balans på nytt. I början av sommaren så la landskapsregeringens egna arbetsgrupp fram förslag, eller snarare tankar eller möjligen beräkningar. Det rådde ju lite olika meningar om vad det var för någonting, det där dokumentet. Men fram i alla fall ett dokument på hur man skulle, eller vilka pengar man skulle kunna spara med ändrade regler inom offentlig förvaltning. Det där fick ju oppositionen, i alla fall delar av den, att gå i taket, medan då lantrådet snabbt gick ut och sa att det där var ju inte något förslag. Eftersom hon också insåg att politiskt, om man genomförde alltihop, så skulle det ju gå åt fanders. Men situationen är ju ändå den att landskapet kommer att ha betydligt mindre pengar framöver. Och även om den här sommaren nu inte blev så nattsvart tillväxtmässigt i turist- och besöksnäringen som man hade befarat, och rederierna börjar att se lite ljusning i tunneln och så vidare, så är ju läget fortfarande besvärligt. Så vad kommer landskapsregeringen att göra?
Ja, du. Jag lite skrattar och suckar, för jag tycker inte jag ser någon tendens till att det görs någonting. Jag menar, det är ju också så att jag menar, den här arbetsgruppen, jag menar, det finns ju en väldigt många konkreta saker som den har förbisett. Jag tycker det blev ju mest fokus på det sociala och den kommunala servicen, och där finns det saker att göra. Och ja, det kommer att ta ont, men det kommer att ta ännu ondare om vi inte gör det nu, så kommer det krascha fullständigt längre fram. Så det finns ju saker och ting man kan och bör göra redan nu. Däremot så ska man väl inte ta alla förslag eller vad det nu var och genomföra dem helt blint. För vi har ju faktiskt grundläggande saker som man inte har tittat på överhuvudtaget. Jag tycker vi hade ett ganska klockrent exempel här i veckan när landskapsregeringen fick köpa en grävmaskin. Då skulle man ha en grävmaskin. Då plötsligt skulle man äga det. För det är det bästa man kan göra med landskapspengar. Att det är gång efter annan så saknas den här grundläggande diskussionen. Och jag börjar tro också kunskapen kring hur det rent nationalekonomiskt, hur du bygger ett landskap och hur du bygger ett land. Och det är där den, alltså man saknar kunskap, och sen så diskuterar man inte med varandra. Man låser fast sig i åsiktskorridorer, för man måste ju säga också att oppositionen drog ju på något vettlöst med populistiska påhopp under den här, när de här förslagen kom, istället för att se dem som ett inspel i debatten och försöka komma med konkreta mot åtgärder eller liknande. För då måste de inse också att vi kan inte bara låna pengar, även om vissa medlemmar av deras parti tror det, jämför Ålands ekonomi med USA, så tror att det finns hur mycket tillgångar som helst i form av naturtillgångar och dylikt. Men det är liksom, vi är faktiskt beroende av väldigt mycket av omvärlden här, så vi har de pengar vi har. Vi måste vara försiktiga med dem, och vi måste använda dem på ett sätt så att vi inte äventyrar vår skola och vård och omsorg. Men alltså fortsätter det här, så kommer vi inte att kunna låna oss ur det här, utan vi kommer behöva låna och skära rejält för att klara det. Och vilka är det då som blir ledare? Det är inte du och jag, men det är våra barn och barnbarn som kommer att få bära det stora ansvaret. Och det är oansvarigt. Och därför tycker jag att de borde skärpa sig, hela politikerkåren, och faktiskt börja diskutera i sak, vad vill vi göra med Åland och hur tror vi att vi ska kunna få ner kostnaderna? Och det behöver faktiskt inte gå främst åt vård, skola och omsorg. Vi kan börja på så många andra ställen först. Kommer det bli lägre servicenivå? Ja. Kommer den servicenivån att ändå i samma nivå som våra nordiska grannar? Ja. Kommer det att påverka den vardagliga eller vardagsmänniskans vardag? Den vanliga människans vardag? Svårt att säga, väldigt ytterst lite egentligen. Om vi kanske behöver vänta på en buss 30 minuter istället för 15 minuter. Alltså vi är på den nivån alltså ännu. Så låt oss ta den diskussionen. Låt oss försöka få bort ordet.
Nu tror inte jag att just bussväntetiderna kommer vara det stora problemet på Åland. De är inte speciellt tätgående som de är.
Jag tänkte på skärgårdstrafiken, men jag vågar inte säga det. Så.
Jag förstår precis vad du menar, men det jag tycker, alltså det så tycker jag den här rapporten, den har ju väldigt lågt värde som jag ser.
Ja,
det är uppskattningar om man gör de här förändringarna, men samtidigt så tar den ju långt ifrån ett helhetsgrepp, eftersom exempelvis då en kommunreform inte fanns med där, det vill säga det rent organisatoriska som liksom ändå ska vara grunden för hur man formulerar liksom verksamheten eller formerar verksamheten. Den finns inte med, för den fick inte finnas med för landskapsregeringen, eftersom det är ju en alldeles för het fråga för Centern att slänga in i det här regeringssamarbetet. Och då blir det ju snett. Man har heller inte liksom formulerat någonting kring IT-skulden, kring skulden i skärgårdstrafiken och så vidare. Åland har ju varit notoriskt dåligt de senaste 20 åren på att återinvestera och förnya sina verksamheter inom speciellt då infrastruktur och IT. Och det finns inte heller med. Man tar heller liksom ingen riktigt grepp om, ja, man säger att man kan minska lärartätheten, men då, alltså, om du minskar på lärartätheten, så i de flesta av de mindre kommunerna så innebär det ju egentligen att då måste du lägga ner någon skola någonstans, för annars ja. Så kan du inte minska på lärartätheten om du inte har liksom klasser så här 1-6.
Nej, men och det är ju dit vi kommer innan det är färdigt. Sen kan jag väl tycka liksom att ja, men det var några som i debatten som lyfte liksom kommunsammanslagning som att det ska rädda hela den offentliga ekonomin, och det kommer det absolut inte att göra. Men det är ett måste för att vi ska kunna göra flera andra åtgärder. Så att vi kommer ju, alltså, det är dags att börja slakta heliga kor. Det är väl det handlar om. Från alla politiska håll och kanter.
Men man måste ju ändå förutsätta att landskapsregeringen var med på tåget när Torbjörn Eliasson stod i lagtinget i budgetförhandlingen för 8 månader sedan. Och så, eller i budgetdiskussionen och för 8 månader sedan, och sa det att det kommer att bli ett stålbad, det kommer att kosta, det kommer att kännas och så vidare. Han var ju väldigt tydlig med att det, liksom, det är någonting som holländska samhället måste gå igenom, och det kommer att göra ont på sina håll. Men i det, jag menar, i förlängningen av det resonemanget så borde det ju komma att vi måste bygga framtidens Åland, och vi måste bygga det starkt, och då måste man just liksom kasta upp allting och kolla vad är faktiskt nödvändigt. Då kan man inte bara säga att ja, okay, just de här kommunala områdena, där vill vi titta på hur mycket vi kan spara, men andra som ganska många av oss tycker är ganska självklart att titta på, de får man inte överhuvudtaget röra.
Nej.
Och dessutom, som jag skrev min ledare tidigare i veckan, att det är väldigt konstigt att landskapsregeringen la locket på efter att den här rapporten hade kommit in och blev offentlig. De som säger då i sitt regeringsprogram att de bygger på allting att vi ska göra det tillsammans, det har ju varit ledordet.
Mm.
Och så lägger man locket på och kväver all form av debatt. Den debatt som har förekommit, ja, lite Stellan Egeland, han är väl den regeringsföreträdare som har funnits i debatten, i alla fall i en del av debatten. Sen är det oppositionen som har fightats internt.
Ja, så är det ju.
Kring de här förslagen.
Ja.
Men, och den här frågan är ju faktiskt... Alltså, visst, klimatfrågan är jätteviktig. EU-frågan är jätteviktig. Självstyrelsefrågan är jätteviktig. Men har vi inte en ekonomisk grund så kommer vi inte ha någon... Då betyder inte självstyrelsefrågan något, och vi kommer inte ha råd att göra klimatinvesteringar.
Mm.
Så... Det är ju det här man borde få en stor samling kring. Och får Torbjörn Eliasson rätt om att det kommer att ta 8, 9, 10 år innan budgeten är i balans, då måste man ju också hitta överenskommelser som håller över ett par, tre val framåt. Det vill säga, du måste få en stor koalition kring dem.
Ja.
Nej, men då kan man ju inte som landskapsregeringen lägga locket på och säga, det här vill jag inte prata om.
Nej, men det är ju därför jag tycker kanske också, som jag skrev också en ledare här tidigare i somras, att hela debatten kring det här och hela skötseln av den här arbetsgruppens arbete blir ju så bakvänt från början, liksom, för att du måste börja på en högre nivå för att diskutera vilken är samhällsriktningen vi tillsammans kan komma överens om, så att vi kan liksom driva det här över tid. Och helt ärligt så är det ju så att, jag menar, skulle Centern och Liberalerna, som du skrev också, skulle de sätta sig ner och diskutera det här, så då skulle vi inte ha ett bekymmer, utan det är de som bilda regering på Åland. I alla fall så har det varit så hittills. Och det är de största partierna. Så länge Centern och Liberalerna på Åland är överens om vilken riktning samhället ska ta, så då ska det ganska mycket till innan du behöver liksom rucka på den så kallade sanningen eller den riktningen. Då. Mm. Så de borde ju sätta sig ner och ta ett allvarligt samtal kring vad de tror att det är vägen framåt och hur ska Åland se ut om bara några år. Men det är ju där återigen då, för jag menar, det är precis som Maria Kren, forskaren vid universitetet på Grönland, sa att Åland saknar en vision om vad man vill med Åland. Och det är ju nog där det liksom återigen stannar. För alltså det finns ingen gemensam bild om vad Åland ska vara om 20-30 år. Vart vill man komma? Mm. Vad vill man göra? Och det här reflekterar ju allt. Alltså det slår igenom på alla områden, även just på ekonomin också. För man vet inte vad man vill lägga resurserna på och vart man vill driva. Så vi famlar lite blind och vi driver liksom AB Åland, om vi säger som så, eller landskapsregeringen, lite som om man sköter en mindre kommun, utan att ta de här större frågorna som vi är så behov av att få svar på. Och det ledarskapet måste vi kunna förvänta oss av politiker. Vad man vill. Sen behöver vi inte dela deras uppfattning, absolut inte. Men de måste finnas en klar och tydlig vision om vad de vill göra. Och så ska de förespråka den. Men det saknar vi ju idag.
Om våra politiker ville ge Åland och självstyrelsen en 100-årspresent, så är det väl just den här.
Mm.
Att hitta en gemensam vision kring Åland 2.0. Vad det andra århundradet av självstyrelse faktiskt ska betyda och innehålla. Mm. Och hur det ska finansieras och organiseras. Det vore väl någonting att fira verkligen i början på juni nästa år. Om det fanns en sån överenskommelse och ett tydligt dokument som så många som möjligt i parlamentet kan sluta upp bakom också.
Ja, och andra regioner klarar ju av det, så varför ska inte vi kunna göra det? För det är så att andra regioner gör sånt här, men inte Åland. Så det är väl bara, och då kan vi inte bara prata om hållbarhet, utan vi måste prata om större saker, som vi sa. Vi måste prata om visionen om Åland.
Allt är dock inte nattsvart, om man får en positiv avslutning på den här första hostpodden. Och det måste jag säga att jag tycker att det känns ändå positivt att kunna konstatera detta när högskolan och PAF hittar ett samarbete för en IT-utbildning. Det här känns ju som någonting nytt, som någonting nytänkande och faktiskt någonting framåtsträvande. Och man också liksom lever upp till en gammal politisk, ganska trött slogan om att vi måste lyssna på näringslivet när vi skapar utbildningar. För här gör man då alltså en utbildning faktiskt i direkt samarbete med näringslivet. Och det måste man väl ändå säga faktiskt, man blir lite varm i kroppen.
Ja, men det var
man
ju
tänker på det.
Ja, men absolut. Det är innovativt, det är bra jobbat, konceptet är dessutom väl beprövat på annat håll. Det är en bransch som bara skriker efter folk. Nu råkar det vara ett samarbete med PAF, men det kommer att spilla över på övriga bolag inom såväl IT-branschen, men även andra branscher som är i stort behov av just de här tjänsterna. Så det där kändes riktigt bra. Och det är väl mer av den där, man skulle vilja se ute bland de åländska politikerna. Mer av det där goet och initiativförmågan och faktiskt samarbete. För det är ju det, vi är så pass små, men vi har alla möjligheter om vi samarbetar och hittar vägar gemensamma. Och det behöver inte ligga någon inneboende konflikt i det hela att vi samarbetar, utan vi kan faktiskt alla vinna på de här lösningarna. Och det här tror jag faktiskt starkt på. Och hoppas också att det ska ge, för det kommer att ge jobb. Det kommer att vara möjligt för många som blev utan jobb under den här pandemin att faktiskt skola om sig också. Och dessutom få jobb på kuppen.
Mm. Vad skulle man kunna tänka sig att det kan finnas fler för utbildningar som man kan göra liksom i den här typen av samarbete? Jag tänker kanske att Optinova och högskolan skulle kunna hitta någonting i processteknik eller vad det nu kan tänkas heta.
Nej, men absolut. Och sen så finns det ju restauratörer, alltså serveringspersonal och kockar och dylikt. Där hade man ju jättebra initiativ, bland annat för nya ålänningar, inflyttare som fick en crash course i serviceutbildning på det sättet och han kommer in i näringslivet mer och sånt. Alltså de branscher som verkligen skriker efter folk. Så det är ju IT, det är restaurangbranschen, det finns till viss del inom tillverkningsindustrin, men sen också finans. Men där finanser blir mycket väldigt svårt direkt, för det är högre krav på kunnande direkt. Alltså det är mer teoretiskt kunnande, så det är svårt att ta en crash course i det, även om det finns funktioner som säkerligen ska klara av det också där. Men jag tror att det finns ju flera områden sen också ute i det åländska samhället där man har jobbat så här. Man har ju faktiskt jobbat ganska nära, i synnerhet på gymnasial nivå till och från, så har man varit väldigt duktiga på att vara nära näringslivet. Men det är min erfarenhet, eftersom jag nu har jobbat med det där mycket, det är ju att det väldigt mycket hänger på den enskilda läraren, och den enskilda läraren ska gå lite utanför läroplanen och ta lite väl mycket många gånger tid från sin egen tid för att kunna få igenom sådana här saker. Men det blir bra resultat och sånt borde ju man uppmuntra ännu mer. Så börja med det där och så tar du restaurangbranschen och så blir det riktigt bra, tror jag.
Mer utanför boxen tänk och tillåtelse att tänka utanför boxen också.
Ja, jag tror det, och jag menar, jag är en stark förespråkare av det Tysklands exempel där också med lärlingsavtal liksom, för att få ut folk tidigare i arbetsliv, för alla kan inte bli akademiker och andra ska inte bli akademiker heller, för vi behöver olika sorter av kompetenser. Och ibland är det kanske till och med dåligt att ha en universitetsexamen i någonting som du egentligen behöver kreativitet och driv till. Att i värsta fall kan universitetsstudierna döda den kreativiteten och drivet. Så att om du inte har de rätta förutsättningarna för just läsande, men du kanske har de rätta förutsättningarna till att utföra yrke. Så där finns det mycket att göra.
Nu hör jag att du börjar förvandlas till gamla folkpartiledaren Jan Björklund, så det kanske är dags att vi drar sträck i den här första höstpodden.
Kanske jag vill bli ambassadör också, det är därför jag sitter här.
Ja, Rom är fint, hör jag.
Oj då, lät det så illa? Ja, ja. Ja, man vet inte vad man säger ibland, vet du.
Ja. Men du, vi har passerat en halvtimme. Vi ska väl försöka att hålla den här halvtimmen även i höst. Eller försöka att göra det i höst kanske snarare. Vi har inte varit världsmästare på det tidigare.
Nej, det är så där när man tycker om att höra sig själv eller vad.
Ja, det kan vara så. Vi hann inte riktigt med tunnelkonsulter och lite annat som vi hade på agendan. Men vi lär ju få chans att återkomma till detta. Nu när den politiska hösten drar igång på måndag sammanträder ju lagtinget igen, och sen så småningom så ska det ju komma lite budgetar och sånt, och vi kommer nog att prata om.
Det är jag övertygad om, och som sagt, det är väl bäst att vi inte hamnar som och blir papegojor bara, eftersom nu ämnena tenderar att vara de samma år efter år, i alla fall det här senaste året. Då ska vi väl säga att det finns ju mycket annat som händer ute i samhället också.
Så är det. Men du, Daniel, vi får tacka varandra för den här första podden för höstsäsongen. Och så sen så tackar vi naturligtvis alla er som har lyssnat och önskar er välkomna tillbaka nästa fredag, då vi kommer med höstens andra rykande färska ledarpodd med nya eller återkommande ämnen och nya och eller återkommande bråk. Men tills dess så får ni ha det så bra, och så önskar vi er alla en trevlig helg och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.